my gourd. Leon, Leon, lay.
Hej och välkommen till Bondepraktikan, podden där två medelålders män med varierande personlighetsstörning talar om landsbygd, jordbruk, skogsbruk, samhällsutveckling på ett trevligt och underhållande sätt. Allt i tonerna utav en hund som skäller. Vill du lyssna på podden direkt så gör du klokast i att prenumerera på mediekanalen Bulletin. Vill du avvakta och lyssna lite gratis så kommer de ut en vecka senare. Enklast söker du då upp bondepraktikan.eu. Så avsnitt 9, nu kör vi! Hej Per-Ola!
Hej Erika! Vad har du dödat?
Ja just det, det är så vi brukar. Jo, jag har skjutit en liten pellegris.
Det är så vi brukar.
Jag har skjutit en liten pellegris. Det var faktiskt riktigt men det var lite roligt. Jag skulle hoppa in i bastun och sen så ringer en grannkärring och säger att det springer massa grisar på åken precis utanför hennes trädgård. Så jag får ju då klä på mig igen. Tänkte att det ser lite illa ut att springa naken där. Vilket jag i och för sig har gjort en annan gång. Men skit i det. Så att jag fick medels bössa och krypandes i andras trädgårdar. Där hela byn då hänger ut den fönsterrutorna. För det här var ju det mest spännande som hände den här lördagskvällen. Så till slut så kom jag ut så att jag kunde nypa till den där lilla rackaren. Så den blev faktiskt kvällsmat igår. Så att det har jag dödat sen senast. Jo. Och frågan är ju då Per-Ola, vad är du arg på?
Jag är inte så jättearg, jag är väl mer förvånad över hur mycket skit som jag fått sen jag skrivit min text om banjohögern. Jag har ju sett på Twitter att man har börjat kalla, eller helt plötsligt börjat, sedan jag skrev texten så har man börjat kalla banjohögern för nazister. Det finns ett antal helt nya, eller konton som har blivit registrerade på Twitter bara för att skälla på mig för mina texter om banjohögern och så vidare. Så att det är väl, ja som sagt, jag är inte så arg, jag är mer förvånad över hur mycket banjohögern har ställt till det för människor.
Ja, jag känner här någonstans att vi kanske behöver förklara begreppet banjohöger lite på uppstuds.
Det kan absolut göra.
Så om vi tänker så här, banjohögern är ju då, det är inte ett parti, det är inte en organisation, det är inte ett intresseförening, det är inte en sammanslutning, utan banjohögern skulle väl jag i alla fall kanske då kalla som ett förhållningssätt till sig själv och till andra och mellan individer och samhälle på något sätt. Några av grundpelarna är väl att man klarar sig själv i samhället, som då envisas med att de vill hjälpa folk att göra rätt. Att man vill lösa sina egna problem i ett samhälle som stoppar en från att lösa ens egna problem. Man förväntar sig som banjohögern att saker och ting ska fungera. Och man är, eller man i någon mån har man blivit något mer hårdhudad. Eftersom man då...
Samhällets onyxbarn. Nej, det var dåligt.
Ja, det var jag vet inte. Men just det där att man är lite hårdhudad eller tvingas bli det samtidigt som man då tvingas leva efter regler som är gjorda utav de som är lättkränkta och blöder lätt, så att säga. Det är boxningstermer, tror jag. Men jag tror de flesta fattar vad vi pratar om. Och dessutom så har man i regel tjuvsamhället efter sig. Ja, och då fick vi förklara tjuvsamhället också då. Tjuvsamhället då?
Du märker att ju mer du förklarar, desto mer behöver du förklara.
Ja, precis. Det är skitjobbigt. Så här,
men fortsätt.
Så här är mitt liv. Ja, men vi fortsätter då. Jag skulle förklara tjuvsamhället då, på något sätt. För det kan jag tänka mig att många undrar vad jag då menar med det. Så kort beskrivning. Alltså tjuvsamhället sprang jag på första gången jag lyssnade på radio. Det var en punkrockare som blev intervjuad över saker och ting som han irriterade sig på. Och reportern gick på och gick på och gick på. Till slut så säger den här punkrockaren då att han är förbannad på tjuvsamhället, kort och gott. Och det där, jag tyckte det ändå var ganska så fint. Så jag började googla runt lite vad det här tjuvsamhället, var det kom ifrån någonstans. Och enligt mina vetenskapliga undersökningar så kommer det då ifrån en viss August Palm. Och för den belästa intellektuella delen så vet man då att August Palm var då Sveriges första sosse. Han står staty utanför LO-borgen. Han myntade då uttrycket. August Palm i sin tur, han drog igång ett antal tidningar. Han ville då få till en förändring. Han har ett ganska så känt uttryck som går ungefär så här, att vi har en usel regering och de förstår inte arbetarnas sak. Vilket väl kanske klingar rätt bra till vad liksom Banjohögern håller på med. Men till slut så fick han ju då sitta i finkan eftersom han smädade regering och riksdag, och sen så åkte han ut för tryckfrihetsbrott samtidigt. Så man kan väl säga på något sätt att Banjohögern och tjuvsamhället går lite hand i hand, och att Banjohögern kanske är vår tids punkrockare, jag vet inte. Men ja, och apropå förra avsnittet där jag då råkade säga att om man ska förstå världen så behöver man gå på händer. Så hade ju idag August Palm tvingats att gå på händer. Och det är väl tveksamt om han hade varit sosse. Han hade nog varit någonting annat.
Ja, jag tänkte skulle är det nu jag ska återknyta till förra avsnittet apropå att sitta i fängelse? Men jag satt inte i fängelse. Jag var bara hämtad av polisen. Jag hör mig. Jag kanske inte så förvånad heller över att jag har fått skit. För att, alltså, begreppet banjohögern har ju ställt till det för många som lever av att förstå och skapa politik och opinion. Och så länge högersidan har negligerat landsbygden och vanligt folk, lika länge har ju vänstersidan kunnat låtsas som att de här människorna inte finns. Alltså ett Bosse Ringholm-syndrom. Antingen har partiet en uppfattning och då är det den som gäller in i döden, eller så har partiet inte någon uppfattning och då finns inte frågan. Och alla i den här politiska världen har ju enats om att det verkar, har ju enats om det här och verkat efter att det står mellan höger och vänster. Och etableringen av banjohögern har ju till viss del ritat om den här spelplanen, eftersom de här värderingarna banjohögern har med att det är en dygd att klara sig själv, man vill inte vara till last, men man vill ändå ha någon form av samhälle, man vill ha asfalt på vägarna. Skolungarna ska inte behöva läsa skolböcker som beskriver Berlinmuren i Presen, så det ska finnas någon form av sjukvård när man väl besöker den sortens inrättningar. Men sen vill man klara sig själv, för det är en dygd. Som sagt, hämta inte systersöner på dagis. Du blir aldrig av med din hosta. Och det här gör ju att banjohögern har mer gemensamt med, vad ska vi säga, den gamla sortens sossar än vad vi har med seminarieliberaler. Och etableringen av banjohögern synliggör ju ännu mer att det inte står mellan att höger och vänster längre, utan det står mellan makt och folk. Och det här stör ju som sagt den etablerade skiljelinjen att det står mellan höger och vänster. Och vi ser ju också hur etablissemanget håller emot för att fortsätta upprätthålla den här bilden att det står mellan höger och vänster och att det inte står mellan makt och folk. Och man försöker hålla emot för att vi inte ska öka vår frihet. Man försöker ju till och med minska den. Och alltså då inte med stora reformer utan små nålstick. Vi ser ju kritiken och diskussionen om A-traktorer som är ungdomarnas försmak på friheten. Det vill man förbjuda. Och vi ser hur etablissemanget i diskussionen om vapen tycker att det, alltså eller vi ser hur etablissemanget i alltså diskussionen om vapen spårat ur helt jävla fullständigt. För det handlar ju som sagt inte om att de som försvårar vår rätt till vapen tycker att all det ska vara vilda västern och alla ska få lov att ha en hobbit i trädgården. Det handlar om att vi vill bli sedda som vuxna människor och betrodda av det samhälle vi faktiskt är en del av. Och ett sätt de här, alltså etablissemanget genom sitt fulspel försöker ställa tid för landets jägare och sportskjutare i alla fall från min horisont, boken Vapensmederna. Den är skriven av Mattias Ståhle och Jani Pirtisalo Sallinen. Jag kanske uttalade fel, men jag är halvdansk så jag får fulla på det. Jag har sett en del utdrag från boken och uppfattar det som att herrarna bakom boken har sin tes om hur legala vapen översvämmar den kriminella världen och sen överger de inte den här tesen trots att det saknas bevis för den. Och en som har tagit sig igenom hela boken är Anton Wallin. Hej Anton!
Tjena Paula!
Innan vi börjar med boken så måste vi presentera Anton. Vem är Anton?
Jag är långtida vapenentusiast kan man säga och hobbyvapensmed sedan ungefär ett decennium. Och numera är jag yrkesverksam vapensmed och vapenhandlare med firman Action Reaction Sport som jag och en kompis startade då.
Gud vad spännande.
Ja, och vi jobbar nästan uteslutande då med modifikation och reparation av sportskyttevapen. Och det är mest dynamiskt skytte det handlar om då. Så där man springer runt och skjuter på pappersmål.
Eftersom du nu får göra reklam här för din affär, får Per-Ola och jag komma upp med våra vapen och liksom få dem lite renoverade för en billig peng.
Ja, billig peng vet jag inte men.
mot en smörgåstårta. Men så du är alltså en av de här kriminella vapen, eller rättare sagt du tillhör det här skrået med, som herrarna Ståhle och Sallinen menar.
Ja, de här farliga, tekniskt överintresserade männen som...
Precis, som förser det kriminella med vapen.
Ja, man kunde ju tro det i alla fall om man läser den här boken.
varför gav du det på den här boken Vapensmederna? För att det känns lite som avancerat självplågeri.
Ja, jo, det var det väl också kanske. Men... jag läste lite artiklar på nätet och såg väl dem i några lite olika intervjusammanhang där de gjorde en del olika dramatiska uttalanden om hur jägare och sportskyttar i princip är de som förser gängkriminella med skjutvapen och bär, det lät i alla fall på dem som att jägare och sportskyttar bär stor del av skulden för sentida gängskjutningar och sånt. Det var rätt typiskt hela grejen för liksom hur politiska aktivister talar om vapen som inte riktigt förstår saker de vill förbjuda. Det är säkert någon jordbruksparallell där. Men
en och annan.
Ja, även och de är ju lite upprörda över att de liksom smutskastar det jag håller på med. Och att deras bok kan ha negativa effekter på civilt vapenägande helt enkelt. För det är ju tyvärr så i Sverige nu att om man vill göra någonting så måste man ju liksom ha den allmänna opinionen på sin sida. För folk har ju en tendens att vilja förbjuda grejer som antingen som inte, alltså de inte ser dagligdags eller som inte de tycker anbelangar dem. Det är lika bra att förbjuda det för det skadar inte dem. Och det är inte så många, det är inte lika många som äger skjutvapen längre som det var förr. Eller ja, det tog jag i fri luften.
Nej, det är inte lika många som äger legala skjutvapen.
Ja, nej. Ja, precis, det har du rätt i. Men det är ju 550 000 pers i Sverige ungefär som äger vapen. Och de hade väl, kommer ju senare till hur många de har lyckats hitta i boken. Och inte jättemånga.
Vet man någonting om hur många det är som illegalt äger vapen? Om vi räknar allting ifrån typ handgranater och neråt.
Polisen gör väl, det är väl mer på vad de har lyckats ta i beslag och sånt där de kommer ut med. Vet faktiskt inte.
Spännande. Så, eller ja.
Ja, nej, men i alla fall. Så, vad heter det? Jag tror i alla fall på liksom titta på grejer innan jag sätter mig in i dem innan jag kritiserar dem. Så då, det var ju därför jag plågade mig igenom den här ljudboken då. Satt och lyssnade på den under semestern faktiskt i en solstol. Så.
För att då inte den här boken ska säljas i allt för många exemplar. Hur kan du beskriva liksom vad handlade boken om?
I princip är det ju i princip samma gamla grepp som motståndare till privat vapenägande alltid har kört på. Vilket känns igen lite från när de pratar om vapen i USA där frågan ju oftare hamnar i media och så. De drar lite anekdoter om liksom enskilda människor då som har fallit offer för skjutvapenvåld. Och de enskilda människorna är ju kriminella i de flesta fallen då, exemplen som de drar. Och sen lägger de ju fokus då på att beskriva det som att det är ett crime of opportunity liksom, där anledningen till att de kriminella fick för sig att skjuta någon var men jag hade ju ett vapen så måste jag plugga någon liksom. Och som att de säger någonstans i slutet av boken att tänk alla de här, och så räknar de upp hur många fall det nu var, om det var 300-400 fall, och säger de hade ju inte skett, de här personerna hade ju varit i livet om det inte fanns skjutvapen. Som att de inte hade blivit ihjälhuggna med en kniv eller något i vilket fall. Liksom. Det är... ja. Men... och sen med den halva boken då spenderar de ju till att i princip beskriva hur kriminella smugglar det aktiverade vapen från Slovakien. Det är två unga killar tror jag som boken beskriver som... gör regelbundna resor till Slovakien då, och den ena av dem beskrivs som en sån här vapensmed då. Och det de inte nämner i boken är ju att standarden för hur vapen deaktiveras är ju helt annorlunda i Slovakien jämfört med Sverige. För det är ju inte något som harmoniserar inom EU. Utan de vapnen, så fort de tar dem över gränsen utanför Slovakien, jag vet inte om de standarderna gäller i Tyskland, så fort de kommer in i Sverige i alla fall senast punkt, så är ju de vapnen inte längre lagliga. För att i Sverige så, eftersom de inte uppfyller svensk deaktiveringsstandard, så är ju vapnen att betrakta som skarpa vapen när de kommer in i Sverige då.
Och därmed är det olagliga.
Ja, precis. Sen när de har spenderat en rätt stor del av boken då med att beskriva det här fenomenet, så kommer de ändå fram till av någon lite outgrundlig anledning att insmugglade vapen från Östeuropa att det inte är det stora problemet, och slutsatsen att det där vapnen kommer från inte är riktigt, det är 100% rätt. Men senast jag kollade så ligger Slovakien i Östeuropa, men de kan ha någon annan åsikt om det liksom. Och i senare delen tar de av boken då, så tar de ju upp det som är i princip den bärande tesen i hela deras attack på lagliga vapen. Och det är då att den här garagevapenhandlare i princip i Dalarna, om det var i, minns inte vilken ort i Dalarna det var exakt, men han sålde ju vapen direkt till kriminella helt enkelt. Och polisen underlät sig att dra in hans tillstånd. Jag tror de beskriver i boken till och med hur det var så att polisen kom hem till honom och han hade liksom gevär innanför den olåsta ytterdörren i paraplystället typ, och vapen med bortfilade serienummer på. Jag för mig att det också var så att vid något tillfälle så hade han inte rätt larm och skåp och så. Det är rätt mycket grejer man ska ha när man är vapenhandlare. Det är lite mildare när man är när man bedriver handeln i sitt hem, men du behöver fortfarande ha ett värdeskåp som väger, du ska väga minst 750 kilo, och det vi har väger 1,5 ton. Eller en inbyggd bunker då, i kåken eller någonting. Och det saknade han, som jag förstod det. Han följde ju helt enkelt inte reglerna, men polisen som ska inspektera då underlät sig ju att göra det, så han kunde ju fortsätta att sälja vapen. Och de talar ju då om jaktbutiker och vapenhandlare i plural på flera ställen liksom. Och i intervjuer gör de det rätt mycket också, som att det vore så att liksom, du kunde knalla in på Jaktia och köpa köpa en Glock om du var kriminell. Jag vet inte, jag tror inte ens jaktiga säljer pistoler liksom.
Det är ingenting jag har sett.
Nej. Men de får ju låta i alla fall som att det är flera handlare. Men det enda de har ett exempel på är en handlare som bedriver sin verksamhet hemifrån. Och det är inget fel att ha liksom verksamheten hemma. Men det rör sig knappast om någon stor jaktbutik som de får ju låta som. Liksom. Att det är svenska jaktbutiker som säljer vapen till kriminella.
Nej. Så de bygger alltså i princip hela sitt case på att polisen inte skött sitt jobb hos ens, alltså och inte gjort någon tillsyn hos en snubbe, och sen pekar man finger åt landets jägare, sportskjutare och de vapenhandlare som följer lagen.
Ja, typ så.
Men alltså, jag tänker så här då, för att vara en slags motvikt till hur, alltså hur när jag liksom i mitt liv som bonde håller på och säljer och köper levande djur, så är det till exempel som jag säger lamm, så måste jag ju liksom registrera förflyttningen till en central databas. Till exempel när jag kör den till slaktaren, så först så rapporterar jag att jag har kört den till slaktaren, och sen så rapporterar slaktaren att han har tagit emot dem, och sen så går det här till Jordbruksverket, och sen som det inte stämmer i ena eller andra änden så hör Jordbruksverket av sig och undrar att du har inte gjort en rapport. Vad är det som händer? Liksom hur funkar det rent tekniskt liksom för en vapenhandlare, om vi jämför dig med en bonde liksom. Hänger du med på frågan?
Ja, jag fattar frågan. Jo, det är ju så att de får ju låta lite som att det inte är någon bokföring alls som sker, men en vapenhandlare måste ju bokföra varje sålt vapen i sin vapenbok då. Det är ju en fysisk liggare som man har, alltså en bok helt enkelt, där med linjer i, där man för in då vapen man har fått in och vapen man har fört ut helt enkelt. Och säljer man ett vapen till en annan handlare som är godkänd av polisen, så räcker det med att få en kopia av den andra handlarens intyg, och därefter så för man in att man har sålt vapnet då i sin liggare till den. Men det bygger ju på förutsättningen att man kan lita på tillståndet, att polisen, att anledningen till att vi bara kan sälja ett vapen rakt av till någon utan att ringa polisen och fråga först, är att de har ett tillstånd från polisen som ska innebära regelbundna kontroller. Så det är ju mekanismen som ska hålla de här tillstånden tillförlitliga. Och när ett vapen säljs till en privatperson då är ju polisen inblandad hela vägen. För då kommer ju personen med antingen ett inköpstillstånd på den typen av vapen eller en specifik utfärdad licens på det vapnet man har i lager då. Och då så när personen hämtar vapnet så visar den ju upp det här tillståndet den har fått av polisen för att köpa det vapnet. Och sen så återkopplar vi till polisen att nu är det utlämnat och nu har den här personen hämtat, och då får den ju hem, ja, den kan ju få hem licensen innan i vissa fall. Men ja, polisen får återkoppling direkt då i alla fall på att vapnet har lämnats ut och eventuella kompletterande uppgifter om köpet. Till exempel om de har ett inköpstillstånd och vad för serienummer vapnet hade.
Men jag tänker på den här snubben, det är synd att kalla honom för vapenhandlare då, men han som åkte dit. Så som jag uppfattade så hade man väl då, som de som hade köpt vapen av honom, i stort sett skrivit på en servett att det här, jag har tillstånd att handla vapen, och som sett honom servetten och han hade kränkt bössorna.
Det tror jag inte. Jag tror att han fullt medvetet, för han höll ju på, som jag förstod det, jag har ju bara läst det här i andra hand från källor som inte är, jag har inte läst något riktigt liksom protokoll från polisen eller sådär om det här, utan jag läste från folk som har hört det i tredje hand, antar jag. Och vad jag förstod så höll han ju på med att slipa bort serienummer på vapen han hade och liksom att sälja vapen rakt av till folk han visste var kriminella. Så jag vet inte om det var så att de kom med förfalskade inköpstillstånd eller så, men man kollar ju fortfarande det med polisen innan man, när man lämnar ut vapnet. Så, och han hade ju inte rapporterat in det ändå, så han har gjort fel oavsett.
Ja. För att bli ytterligare lite tekniskt då, Nej, för jag tänker, när jag som bonde levererar, då blir det ju som så att mitt lager, det jag har hemma så att säga, det har ju Jordbruksverket. Men för er som vapenhandlare, då är lagret, det har du kontroll över vad du har.
Mm. Ja, precis.
Just det.
Så, men samtidigt så måste jag ju kunna presentera vad jag har i lager i den här boken då, om polisen kommer och kollar.
Ja.
Och de kan ju komma och göra en oanmäld inspektion.
Det skulle vara ett problem att ha liksom din journalföring eller ditt lager centralt, så att säga. Ja.
Nej, inte alls. Det är bara, vi lever ju efter de förutsättningarna polisen ger oss. Mm. Så, och har inte polisen, de har ju fixat det med licenser nu. Förut var det ju så att man var tvungen att hålla på och skriva i papper och skicka in dem. Så.
Mm.
Men nu söker man ju licensen oftast på nätet ändå.
Mm.
Och jag, som jag har förstått det, så jobbar de på att man ska, det ska finnas samma möjlighet eller ja, någon slags digital möjlighet för handlare också att bokföra sina grejer. Och det vore ju bara smidigt för oss. Det hade ju skurit ner på pappersarbete liksom och sånt.
Ja, men det känns ju liksom som att polisen eller myndigheten eller vem det är som ska göra det borde hitta ett ganska enkelt digitalt system som underlättar för alla.
Ja, och de flesta handlare kör nog digitala system också, som jag känner till i alla fall. Okay. Att man har ju kundprofiler och man ser vad har de kunderna köpt och för att kunna göra reparationer eller för att kunna ge dem rätt reservdelar eller för att kunna minnas vad de pratar om liksom, när de säger den här pistolen jag köpte då och då. Och samma sak, vi får ju boka över alla våra reparationer och modifikationer och sånt vi gör. Och vad vi har gjort med grejerna, och det är ju dels för att ha koll på det, men sen också om någon kommer tillbaka och säger den här grejen var liksom, vad är det som ska passa i det här hålet, vad är det för skruv ni använt eller så.
Det får jag återknyta till boken. Vad tycker du om den? Det är väl en ganska given fråga, men den måste ju ställas.
Mm. Jag tycker att den är rätt osaklig och den är missledande på många ställen och rätt uppenbart skriven utifrån en förutbestämd slutsats. Och det är uppenbart att man givits ut för att hitta bevis för en tes, för att dra en slutsats efter att, istället för att dra en slutsats då efter att man har granskat det ihopsamlade materialet, så har de redan bestämt sig för att vapen i civil ägo är dåligt och det är något som leder till ytterligare brottslig verksamhet liksom.
Mm.
Deras tes verkar ju vara att om det inte fanns civila vapen så skulle inte kriminella ha någon tillgång till vapen.
Nej, det låter ju jätterimligt att någon känner, här står jag och har en sida Simson Sul från 1940 som jag, fan den måste jag använda, jag kanske skulle skjuta någon. Kan du ge några exempel på saker som sticker ut i boken, mest så att vi blir lite kloka på vad det är som helt enkelt sticker ut?
Ja, det är flera grejer kanske, men något så, den gav ju en några goda skratt här och där, boken.
Mm, berätta.
Bland annat när en man, det beskrivs att de möter någon man i Slovakien då, som är en legal vapenägare, som jag förstår det, eller om han var polis eller något. Och han vid ett tillfälle tar upp två Glock-pistoler ur sin midjeväska och säkrar dem. Trots att en Glock-pistol i verkligheten saknar en manuell säkring. Det finns några väldigt ovanliga prototypmodeller de gjorde som hade manuell säkring, men jag håller det för osannolikt att han hade två stycken sådana med sig. Så, och då, det är egentligen en trivial miss liksom, om man inte är en vapenperson. Och vem som helst skulle ju säkert kunna ta fel på det. Men det visar ju lite på att journalisten här har tagit sig lite artistiska friheter med sin verklighetsbeskrivning. Och man undrar ju då vilka andra detaljer i anekdoterna som är ett foster av författarnas fantasi och som inte egentligen hände. För uppenbarligen så tog han ju inte upp några Glock-pistoler och säkrade dem, utan det är ju någonting som man har skrivit till i efterhand för att det lät bra i texten.
Intressant. Om han hade kunnat säga, eller den här vad han nu var, polis, legal vapenägare, hade kunnat säkra dem, så det är som du säger, det finns ju några prototypmodeller, men de har ju aldrig varit utskickade till civilt bruk. Och det, vilket gör att det omkullkastar tesen att det är legala vapen det handlar om. För man har, är det så att någon har kommit över en Glock som du, med manuell säkring som du faktiskt kan säkra, så är den stulen från början. men och, som, och det är även i detaljerna som djävulen gömmer sig, så det är en fullständig, jag tycker det är en väldigt relevant detalj. Men givet din kunskap om både vapen och vapenvärlden, tycker du att författarna ger ett insatt intryck?
Nej, raka motsatsen faktiskt. Alltså något som gör det rätt uppenbart att de inte är speciellt insatta i hur de upprepar bland annat begreppet tung automatkarbin om till exempel Kalashnikovs och sånt. Och det är inte en riktig term när det gäller automatkarbiner. Det finns liksom inga lätta automatkarbiner. Och det är rätt tydligt att de svänger sig med relevanta termer för att få saker att låta farliga. En AK-47 ligger dessutom i mitten av spektrat, kan man säga, om det kommer till automatkarbiner. Alltså kraftmässigt. Men det är inte sagt att man inte dör om man blir skjuten med en AK-47, men till exempel en AK-4 som försvaret har eller som hemvärnet fortfarande använder, den avfyrar en betydligt kraftigare patron, så om någonting var en tung automatkarbin kanske man skulle leta där, men det är inte en relevant term som man använder, för det gör liksom ingen skillnad. Det är ju, och liksom alla, varenda älgstudsare avfyrar en kraftigare patron. Det är ju främst en tung i mesten. Det är en term när man pratar om kulsprutor mest. När man pratar om en kulspruta, en tung kulspruta som är en fordonsmonterad eller lavettmonterad variant. Eller om det är en kulspruta man kan bära med sig. Så det är mera i det sammanhanget. Så de har väl blandat ihop termerna lite där.
Men alltså, har de inte jobbat någonting alls med faktagranskning när de har gjort boken? Eller skickar man ut boken och räknar med att den faktagranskas eftersom? Eller?
Uppenbarligen. De får ju faktagranskningen nu. Så. Men de har ju liksom... De har ju dålig koll också på... Det var något som stod ut rätt mycket när de pratar om... De går igenom liksom hur det är så hemskt att då kriminella kan gå in i en vapenbutik och köpa massor av reservdelar till vapen som inte är licensbelagda. Och då liksom buntar de ihop det i meningen och räknar upp en del delar, däribland piper då. Och piper är inte alls licensfria, utan vad heter det? Pistolpiper och gevärspiper måste du ha en licens på för att få köpa. Det är en licensbelagd vapendel. Och det kan ju framstå som rätt relevant, för de pratar rätt mycket i boken om att kriminella köper såna här då Flaubert-pistoler eller ja, någon slags startpistoler och byter piperna då i dem. Eller ja, de här Flaubert-pistolerna är inga startpistoler, men det är alltså en pistol med en instickspipa. Men i alla fall, att kriminella köper pistoler som inte ska vara vapen och sen stoppar i en riktig pipa i dem, och så får de det att verka som att riktiga pipor går att köpa över disk liksom, utan att någon ställer frågor, vilket ju inte stämmer.
Spännande. Jag läste i någon facsimil ur boken i vilken de hävdade Glock, i kontexten som jag förstod det, Glock 17 var ett vanligt jaktvapen. Det finns fyra Glock 17 registrerade som jaktvapen i Sverige. Alltså vi har fler Glock 17 stulna och på vift från regeringskansliet än vad det finns registrerade som för jakt. Ändå påstår de någonting sånt här. Varför tror du man gör såna här glidningar i texten?
Ja, alltså jag kan bara spekulera om det, men jag misstänker att om man kollar upp kontexten om varför de här Glockarna, fyra stycken, finns på jaktlicens, så skulle det säkert visa sig att det dels är licenser som är flera decennier gamla, och att det dessutom kan ha varit licenser som har delats ut felaktigt av polisen kanske, vilket inte är helt unheard of. Det som sker då är att beslutet om godkänd licens är gynnande för den enskilde, som det kallas, som jag har förstått det. Och då kan polisen återkalla beslutet. Så om man så man får ha kvar det man fick licens på, även om vapnet i fråga inte lirar med Naturvårdsverkets regler för hur ett jaktvapen ska se ut. Det finns ju, Naturvårdsverket har ju en författningssamling som beskriver liksom en del etiska detaljer och sånt, och funktionsdetaljer på hur ett vapen får se ut och användas för jakt, så du inte får gå ut och jaga med, ja, typ något militärliknande vapen. Det är ju generellt de begränsar. Och en jurist kan säkert gå in djupare på hur det fungerar med gynnande beslut och juridiken bakom det. Men jag har sett flera exempel på det, och så jag vet att det sker. Men sen vill jag förtydliga att felet blir ju då att folk får ut vapen på jakt som inte riktigt möter alla tekniska och estetiska krav som Naturvårdsverket ställer. Det blir inte så att någon som inte skulle haft vapen får ett vapen av misstag. Det har jag aldrig sett hända så, utan det är typen av vapen, att de har rätt att ha jaktvapen. Det är bara att vapnet de fick licens på inte riktigt var ett jaktvapen kanske. Som typ en Glock. Men kontentan är i alla fall att det ska inte gå att få licens på Glock för vanlig jakt som en vanlig jägare. Sen kan det ju handla om någon specifik form av skyddsjakt om du är yrkesjägare, att jag kan tänka mig en jakt i trånga utrymmen eller något sånt där, på, där du kanske får en licens på något sånt, men det känns också rätt långsamt. Jag tror mer på felaktigt utgivna licenser.
Alltså, jag skulle vilja skaffa mig en pistol. Vad krävs för att jag ska få licens på en pistol? Jag kan tänka mig att våra lyssnare börjar på att bli lite sugna över det här laget.
Ja, det är ju behovsstyrt i Sverige då. Så för att få en vapenlicens måste man bevisa att man har ett behov. Och då finns det ju några godkända behov. Och jakt är ju ett av dem. Och sättet du bevisar att du har ett behov av jaktvapen är genom att uppvisa en jägarexamen för polisen. Och då tycker polisen att du har behov av 6 stycken jaktvapen. Eller 4 då, och sen 2 till om du kan uppvisa att du jagar riktigt mycket. Och när det gäller pistoler och sånt, och det får man ju inte på jakt, i alla fall inte halvautomatiska pistoler och sånt. Och det får man ju på målskytte, och då är det en skytteklubb som du får gå med i. Och behovet anses då bevisat genom att skytteklubben skriver ett intyg till dig om att ja, han är med och tränar i klubben, han behöver det här och det här vapnet för att kunna utöva sporten. Så att varje vapen, det är inte så att du går med i en skytteklubb och sen kan du skaffa dig exakt vilket vapen du vill. Utan klubben måste ju skriva under på att ja, det här är ett vapen vi använder i en av våra grenar. Och han behöver det. Och han har varit med och tränat tillräckligt mycket. Och vi tycker att det är en reko person. Och det är ju så det är tänkt att fungera. Att klubben ska ju inte skriva under det här intyget om de tycker att du är en, ja, verkar som en konstig pick som inte alls som kommer missbruka det.
Så det är kört för min del. Jag faller på konstig prick, misstänker jag. Okej, okay, men då ska jag med i en skytteklubb alltså. En pistolskytteklubb.
Ja. Men när det gäller... Alltså, du pratade innan om att alltså, säkerställa att ingen ska kunna ge sig ut och jaga med militära vapen. Enligt polisens beslagsstatistik så toppar 762-25 tåkare på listan. Alltså, är det här en kaliber som ni någonsin sett i en jaktbutik?
Nej, kan jag inte påstå.
Men alltså har polisen ens gett, liksom någon gång gett tillstånd till ett jaktvapen i den kalibern?
Nej, det är dessutom en ovanlig kaliber för reglementerna för de flesta målskyttesporter ser ut så. Ja, du kan ju få den på vissa typer av målskytte såklart, men det vanligaste är ju 9mm pistoler helt enkelt.
Ja, precis. Så att, alltså, vi har, alltså, det som toppar beslagslistan är alltså ingenting som ens används av varken jägare eller sportskyttar. Liksom.
Nej, och det brukar man ju se också när de både, alltså i alla länder som pysslar med såna här amnestiinlämningar, det som kommer in på amnestiinlämningar, det är ju gamla, liksom gamla Eskils jaktbössa liksom, som ibland till och med mynningsladdare och sånt. Och så får de statistik över det. Och vid något tillfälle nyligen då så sa de att de fick in en livsfarlig kulsprutepistol då. Och det är ju inte för att, och det är en Carl Gustaf 45, och det är den enda kulsprutepistolen du får licens på för målskytte i Sverige. Och det är ju för att någon gammal gubbe haft den och så har han dött och sen lägga på vinden tills hans barnbarn upptäckte det eller något. Det är inte för att någon kriminella sprungit runt med den. Och det har ju hänt vid tillfällen att en bekant, en vän till mig, han pekade ut ett tillfälle när polisen hade tagit en bild på en modell, alltså en vapenreplika, och sagt att de fått in en Mac 10 då. Och det stod över hela sidan på den, modellvapen. Bra beslag.
Det låter ju lagom tendensiöst.
Men hörni, den här boken kommer ju liksom nu, och jag tror inte riktigt på slumpen. Jag skulle ha blivit intervjuad av en kvinna i veckan här, och som då ska skriva en bok om någonting helt annat, eller kanske inte helt annat, men i alla fall. Och hon har ju då varit tydlig med att hon har fått pengar från ett förlag för att ge ut den boken. Och jag misstänker att både du och jag, Per-Ola, har också gett ut böcker, och det liksom att få finansiering på böcker är ju inte helt enkelt. Och det här lär väl inte bli någon storsäljare. Det finns redan som ljudbok tydligen, vilket är rätt häftigt. Alltså det känns lite grann som att det finns krafter bakom boken. Liksom, varför skriver
vapenstäderna, tänker du på?
Ja, men precis, bakom vapenstäder. Så varför skriver man ens den här boken? Har du någon uppfattning?
Nej, jag kan väl bara spekulera i att det är ju ett rätt vanligt perspektiv för folk som inte äger vapen, och särskilt kanske folk mera på vänsterkanten, om man ska säga så, att vapen är bara dåligt, och det enda man kan använda vapen till rimligen är våld mot andra människor, och därför ska man förbjuda vapen. Och man har inte så mycket förståelse för att man kan, att det finns rätt många som idrottar med vapen, och det kan ha många andra användningsområden än att bara skjuta folk med.
Just det.
Jag tror mer att man har fäst sig vid den idén att om man bara fick bort vapnena så skulle de här andra problemen som man gärna vill blunda för orsakerna till försvinna av sig själv, istället för att behöva göra något åt de problemen då som egentligen driver våldsutvecklingen.
Så istället för att skriva någon slags partsinlägg i en debatt i DN som tar in rätt mycket skit, så har man då gjort en jättelång debattinlägg i form av en bok i syfte av att försöka påverka en opinion så att vi som tycker det är lite roligt att skjuta med vapen inte ska få göra det.
Ja, men det handlar väl också om att hitta någon slags nisch inom, det är väl många som har skrivit om gängskjutningar och kriminalitet i allmänhet så där redan. Så de försöker väl hitta en speciell nisch och sälja sin bok helt enkelt.
Just det.
Sen så blir det ju lite skevt när man inte kan något och när man skriver om det.
Alltså jag skriver ju nästan varje dag på Twitter att det är friheten de vill åt. Alldeles oavsett vad det är tjuvsamhället liksom är ute efter, så är det är min frihet som människa som vill begränsas. Vapen är ju liksom en sinnebild för frihet i alla typer av samhällen. Det är bara att kolla liksom på gamla flaggor för landskap, så att nog fan finns det vapen där. De heter vapen. Och det är inte kortslagda pistoler, men det är pilar och liknande. Jag skulle nog säga att...
Jo, det har ju historiskt sett varit det verktyget för att anskaffa sig frihet, så att säga. Och mycket av anledningen till att vi har vapen i Sverige idag bygger på att Försvarsmakten, eller inte hela anledningen till att vi har vapen, men Försvarsmakten ansåg det viktigt att skjutskickligheten var god bland befolkningen. Så de gav ju för ammunition och allt möjligt och stöd och grejer till skytteklubbar, för att de tyckte att det var bra att folk var skjutdugliga och kunde försvara landet då.
Just det. Det läste jag i någon remissvar till, det måste ju vara någon vapenutredning, där försvaret tyckte att det var att att man hade fortfarande en ganska god förmåga på ut på landet att hantera vapen och att det var bra.
Mm. Ja, nyligen eller?
Nej, alltså jag började på att bli gammal. Det kan ha varit kanske 7-8 år sedan. Någonting i den stilen.
Ja, jo, men det var inte 60-talet liksom.
Nej, så gammal är jag inte. I alla fall inte fysiskt.
Ja, nej, men jag tänkte om du hade hittat något gammalt. Men
nej. Man... nej, men det var inom de senaste 10 åren.
Ja. Ja, nej, men de brukar ju ställa sig ofta faktiskt på privata vapenägares sida när det är någon grej de är inblandade i. Det blir väl mindre och mindre så. Men de har ju varit rätt bra på det i alla fall.
Just det.
Underbart. Jag är ganska så nöjd faktiskt. Eller jag är fruktansvärt nöjd. Har du fler frågor till Anton, Rickard?
Nej, jag tänkte bara sådär att det var väl den längsta perioden du har varit tyst här på slutet på väldigt länge. Allt väl? Det har inte hänt något?
Ja.
Ja. Nej, i sådana fall men, så har jag inga frågor till Anton. Jag är också väldigt, väldigt nöjd. Vi har ju som fått veta hur de här vapensmederna funkar.
Ja, de har någon konstig beskrivning i boken också på varför de valde att kalla det vapensmeder som jag reagerade lite på. Som handlade om att de, jag minns inte exakt vad de skrev, men det var något så här att vi förstår att det är liksom att det finns ett legitimt yrke som är vapensmed och det är inte de vi syftar på. Men vi väljer ändå att kalla alla de här kriminella i boken för vapensmeder. Och det var ju lite konstigt. Det var något som drog igång mig lite.
Så att de skriver om droghandlare men väljer att kalla boken för farmaceuterna.
Ja, typ.
Hur är det? Är begreppet handyman eller vad är begreppet?
Ja, det var väl det de utgick ifrån och översatte till vapensmed då.
Just det. Gunsmith kanske hade varit klokare, eller vad?
Yeah.
Ja, eller jag vet inte vad termen borde vara för en, men de är ju generellt inte vapensmed, det är ju rätt mycket mer än vad de här håller på med ofta. Det är ju rätt grovhuggna saker ofta de gör för att få de här vapnen att fungera och de är inte säkra efter det eller liksom ja, fungerar säkert inte så länge heller ofta.
Nej, alltså vapensmed blir väl gunsmith och man pratar väl om handyman skulle jag säga och det översätts väl då till hantlangare eller någonting i den stilen. Så att den korrekta beskrivningen på boken borde vara hantlangarna och inte vapensmederna.
Ja, det hade varit mycket bättre.
Fast då hade vi inte fått podda nu.
Det hade ju fortfarande varit en bok fylld med massa tekniska galaktigheter, men...
Du har lyssnat på ytterligare ett fantastiskt avsnitt av Bondepraktikan presenterad av Bulletin. Idag har Rickard dödat en pelgris. Per-Ola är arg på hur etablissemanget vill minska folks frihet. Dagens huvudnummer har varit Anton Wallin, skytteentusiast, vapensmed och bokläsare som har gett oss en grundlig genomgång av boken Vapensmedra. En bok som enligt författarna handlar om hur legala vapen hamnar i kriminellas händer men som bara lyckats belägga ett enda sådant fall. Då grundat är att polisen inte skött sitt jobb. Vill du höra avsnitten 7 dagar innan gratislyssnarna kan du alltid teckna en prenumeration på Bulletin. Då får du dessutom tillgång till Bulletins hela premiumsegment. Med detta tackar Per-Ola Olsson och Rickard Axdorff för oss och Rickard alldeles särskilt tack till Anton som var med oss idag. Tack Anton.
Tack Anton.
Tack själva.